I rollerna har vi Simon Karlsson som...
David DiFazio, 36 år gammal från Chicago, privatdetektiv.
Daniel Skaljerts Palm.
Spelar Ian O'Sullivan från Belfast, Irland. Sjöman, 34 år gammal.
Martin Sellgren i rollen som...
Nathaniel Fawcett, 51 år gammal, från Brighton, England, Explorer.
Och Erik Herlin.
Som Montgomery Hartman, 27 år, från New York. Antikvitetshandlare och inbrottstjuv.
Januari, det är en torsdag 1925. Ni tre som befinner er i lägenheten kan läsa i New York Times att det har varit den kallaste gårdagen, kallaste 28 januari sedan man började mäta någonsin. Det är en grad under zero, alltså Fahrenheit pratar vi då, så det är väl typ 18 minusgrader. Och man har ytterligare ett dödsfall in the city from exposure while several are overcome. Och det står någonting också om Trotsky leaves for South. Deposed Soviet leader hopes there to restore failing health. Fawcett. Du vaknar denna torsdag och jag vill att du slår ett slag för Constitution igen. För visst är det så att du har fortsatt brukar ditt kokain ganska friskt.
Det stämmer. Jag misslyckas på den.
Du kommer till en insikt här nu. Även om kokain inte är samma sak som det är idag, även om det på sätt och vis är det, så har du börjat inse bieffekterna här nu. Och det här misslyckade constitution-slaget gör att du förstår att din kropp behöver det här på ett sätt som du kanske önskar att inte behövde. Du har behövt ta alldeles för mycket i förhållande till hur du mår. Du har hållit på nu i varje dag i ungefär 2 veckor liksom. Du har tagit ganska stora doser och du känner ju av de här avtänningarna som gör att du måste fylla på hela tiden. Så du har ju varit i princip konstant hög på kokain ganska länge nu. Och inser att det kanske är läge att låta bli. Om du ska komma hem. Det positiva är ju att du inte har känt av den här klådan och de här varande såren, som den här djungelsjukan som du misstänker att du har dragit på dig. Det negativa är ju, jag menar, de här avtänningarna, alla de här jobbiga tankarna som det kommer med ångesten när du inte inte är påtänd liksom. Du har ju sig 2,5 kilo. Det var 1,5 kilo.
Sjukt mycket.
Du har 1,5 kilo, så det räcker ju för en livsstil liksom. Men i bieffekterna börjar göra sig påminna liksom.
Men jag tar något ganska drastiskt beslut här och tar och spolar ner resten av kokainet.
Okej. Då vill jag att du slår ett slag mot power först. För att klara av det helt enkelt. Jag tänker att du står inne på badrummet här nu med den här kaffeburken i handen liksom, redo att spola ner det samtidigt som du kallsvettas. Det här är någonstans mitt på dagen. De andra har beställt upp en härlig lunch som du inte alls kan avnjuta liksom. Finns det någonting du kan göra som kan hjälpa dig på det här?
Ja, men jag tänker framförallt på mina barn, att de inte ska se sin far så här. Jag står där och svettas och mår riktigt dåligt.
Hur går slaget?
Jag har ju 55 i power. Jag får 50.
Ja, då är du under. Då klarar du det.
Precis. Jag klarar det med skakande händer. Och en jävla ångest efteråt.
Ja. Jag tänker att det slår ju ner liksom i porslinet på toalettstolen liksom, men det är också som ett moln som så här, puff, slår upp emot dig. Och oundvikligen så med de här skakande händerna så, men du behöver ta någon handduk eller något papper och torka upp, det kommer lite utanför och du spenderar lite tid där inne och du fattar att nej, men de andra fattar och sådär liksom. Men du gör det i alla fall, skolan är det.
Ja, alltså jag lyckas inte ta bort allt heller, det ligger ju lite, lite överallt
här. De fattar ju. Det blir en dag präglad av avtändning och abstinens helt enkelt.
Ja, och jag förstår ju att det kommer bli en oerhört jobbig resa hem. Framförallt.
Och särskilt det första dygnet är ju jättejobbigt. Jag tänker att du drar dig undan liksom till ditt rum. Ligger och kallsvettas med ångest och ett bultande hjärta. Du tror ju att så här, men mitt hjärta kommer ju sluta när som helst. Liksom.
Jag ligger där i fosterställning. Och...
Ja. Och det är mycket mer fysiskt. Du har inga så här hallucinationer eller liknande, men det är ändå någonstans där. Jag säger att du inte har hallucinationer, men någonstans så du drar det till minnes liksom. Din djungelkompis Jackson Elias. Och det är som att du dagdrömmer. Du är säker på att det inte är en hallucination, men det är som att du dagdrömmer någonting som du inte riktigt styr över själv ändå. Och det är Jackson Elias och du som sitter på varsin stubbe i regnskogen med de här myggorna surrande runt omkring er hela tiden. Han säger till liksom så här, you go to London now. That's great. Picking up my job. That's right, Foss. And you get a brand new house, I heard. In a nice part of town. Right? Why don't you take your friends there? You can say it almost there. Huh? Hörde du vad det? Två flygor i en smäll. Du snackar med dina barn, du snackar med din fru. De kommer inte märka av det här. De kommer inte märka av your sickness. They won't know it. You can keep it to yourself, man. And your friends? Maybe they can stay in the house. It's empty. Right? Aunt Rose wouldn't mind. Och det är lite som att idéer du får själv sätts i Jacksons mun lite så.
Precis. Jag somnar då efter det här.
Du har feberdrömmar hela natten. Scenerna från Juju House kommer tillbaks, blandas med djungeldrömmar och fruktansvärda scener från Som.
Exakt.
Och andra krigsplatser.
Precis.
Det är en jävla helvetes dag för dig, Nathaniel Fawcett.
Någon gång kanske Monty knackar på dörren och frågar hur det står till och om man behöver någonting. Mat eller vatten eller så.
Jag fräser och bara, get out. Leave me alone.
Jag tänker mig att Ian kanske av någon anledning är lite mer bekant med den här typen av symptom, eller?
Jo, det stämmer. Jag har ju tjänstgjort på Britannic, som jag sa. Det var ju sån här sjukhusbåt egentligen, sjukhusfartyg under kriget där. Så att jag har väl sett en och annan
abstinens.
Ja, med någon typ av abstinensbesvär. Kanske inte just kokain, eller så har det varit det.
Jag tänker att du har levt lite hårdare liv kanske.
Jo, nej men och jag känner ju Fawcett och andra sidan, så jag vet ju att det bästa är att bara lämna honom i fred. Typ i 9 fall av 10, oavsett vad det är vi gör.
Fast vi har också sett liknande symptom med Larkin väl, eller?
Ja, faktiskt, fast det var ju heroin, men absolut.
Ja, men det är ändå samma.
Nej men jag vet ju flera som har lyckats slå sig ut ur ett kokainmissbruk. Det kommer han att fixa, tänker jag.
Och du kommer ju också tillbaka den här dagen, David DeFazio, och vi hörde din röst där. Du kommer ju också tillbaka och se nog Nathaniel i det här, vad ska vi kalla det, plågsamma, pinsamma tillståndet, förnedrande kanske, upp till vem som tittar. Sorgligt i alla fall.
Men jag tänker att jag också kommer tillbaka med en viss tyngd liksom.
Just det.
Men innan jag begav mig tillbaka till New York så tömde jag ju mitt kontor och allt sånt liksom.
Och packade för en längre resa kanske?
Ja, alltså precis. Jag tog med mig allt material jag tyckte var viktigt som jag inte ville att någon annan skulle ta del av helt enkelt.
Precis, du hade ju ganska många fall going on.
Ja, och det jag inte ville ta med mig brände jag. Okay. Liksom, så att jag lämnade mitt kontor ganska spartanskt liksom.
Men är du lite absent-minded den här torsdagen?
Absolut, absolut. Det, ja.
Ni behöver inte slå ett psychology Ian och Monty. Nej. För att märka att det är någonting med David. Någonting som är... Ja, ingenting i stil med Gloria. Men det är något annat, det är någonting fel. Januari, fredagen, så läser ni i New York Times om en strejk i London, och ni läser också att 10 000 personer har närvarat vid en begravning i en liten stad som heter Herin, vid en begravning av en Ku Klux Klan-ledare vid namn S. Glenn Young. Robed men lead Herin rites, services in three churches and Masonic temple. Och pastorn har då sagt att the county was cleaned up of evil. Tack vare den här Glenn Young innan han dog.
Fråga, visste man på den här tiden att var Ku Klux Klan eller så här?
Absolut.
Allmänt känt vad de stod för liksom.
Absolut. Ni läser också en märklig nyhet om med rubriken Opera Hoodoo adds two to casualty list. Marcella Rosler breaks a leg by fall on ice. Bonen dislocates ankle. Det verkar vara någon typ av opera då, som påstås vara hemsökt av massa skador och liknande här i New York.
Mm-hmm.
Det står också, jag vet inte, det kanske är, om inte någon annan gör det så är det väl David som upptäcker att det är också en liten notis om att gängvåldet i Chicago verkar ha trappats upp och att ytterligare en högt uppsatt medlem inom The Outfit, The Chicago Outfit, hittats död, ihjälskjuten på sitt kontor i centrala Chicago. Jag tänker att dagen förflyter. Ni håller på med era förberedelser. Se till så att allt är med packningen. Ni bara väntar in liksom, upp till er hur ni vill spendera dagen. Men på kvällen, på natten skulle jag vilja säga. Jag vet inte vilka av er som är uppe. Vi kan väl göra så här. Alla slår en lack. Och den som har sämst säger till.
Oh, det är nog jag.
Det är det.
91 slår jag. Jag har väl 47 eller något just nu i lack.
48 slår jag.
39.
Vem var sämst? Det var David. Eller det var Ian.
Ja.
Du har precis varit uppe på toan. Du sett de sista spåren av Fawcetts kokainsmulor. Det är nästan omöjligt att få bort. Du har slagit en kvällspiss liksom, på väg tillbaka till ditt rum. Nattklädd. Jag hörde att det knackar på dörren här uppe. Jag ytter den.
Det knackar på dörren?
Ja.
Nu, jag kollar på den gamla stående farfarsklockan här. Vad är tiden på din?
Den är halv ett på natten.
Finns det en sån liten glugg som man kan titta ut genom, eller?
Monty?
Nej, det gör det nog inte.
Jaha. Jag går bort till dörren och lyssnar och ser om jag hörde fel.
Ja, du hör igen, fast lite hårdare den här gången, men ändå ganska nätt.
Men det finns en kedja, va, eller?
Ja, ja.
Ja.
Mm. Jag sätter fast den och så öppnar jag dörren lite på glänta.
Mm. Ja, du ser det. Utanför står en kvinna klädd i en stor päls. Jag känner igen henne. Det är ju Montys fru, Lizzie, Elizabeth.
Ja, men för helvete.
Men hon, det, ja, hon har ändrat någonting med håret, säger du. Men det är hon. Lite blank i ögonen, så kanske tagit ett par glas, man vet.
Mm. Är du full?
Excuse me?
Är du full, Lizzie?
Nej, nu. Nej. Lite annan stämning gentemot när ni såg senast. Hon tittar in lite så här, försöker titta in bakom dig. Absolut inte den här aggressiva attityden du kände senast liksom, utan mer lite förlägen och så här, ursäktande nästan. Så, is Mary there?
Ja, han sover. Vad?
Would you please do me the favor of waking him up?
Ja.
Jag är ledsen för senast. Mr. Ja. It's really important.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag får be om ursäkt för senast också. Jag drar bort den här kedjan, öppnar dörren, släpp in henne i hallen där.
Hon har en liten resväska med sig, verkligen. Ser ut som där.
Ja. Nej, jag är ledsen. Jag har inte så bra tålamod alltid. Nej. Med den där typen av situationer. Men du, vänta där, så ska jag gå och väcka Monty. Men jag snubblar väl fram genom den här mörka lägenheten och försöker hitta var Montgomery Hartman sover någonstans.
Jo, men det vet du i det här laget.
Ja, och väcker honom på snällast möjliga sätt. Jag antar att jag börjar med att knacka på hans där.
Mm. Ja. Jag går upp ganska fort där. Dra på mig någon sån här... Men typ en morgonrock liksom.
Mm.
Ja.
Ja, din fru är här.
Va?
Ja, jag tänkte, jag går och lägger mig nu. Men...
Vad är klockan?
12:30 ungefär.
Åh nej.
Ja,
är hon inne i lägenheten?
Ja, jag kan ha släppt in henne. Hon såg så snäll ut.
Jag hör nog lite ljud från tamburen där ute. Eller där nere.
Jag snurrar på varv där. Ja.
Behöver du mig eller kan jag gå och lägga mig igen?
Nej, jag går du och lägger dig.
Jag gör det, men jag lyssnar ju givetvis. Jag lämnar min dörr på glänt så att jag hör vad de säger.
Du hörde ju hur Monty tar sig till tamburen. Du kommer ut av Monty.
Mm.
Din morgonrock, och där står ju Lizzie i en, ja, med sin pälsrock. Jag tycker att hon har en lila-röd sån här kort mössa som så här, helt snö.
Med hetta lite.
Ja, lite så, ja. Och hon har gjort någonting med håret permanentat. Det ser ut som en lite så här lockig, det här mörka håret.
Mm.
Sminkad och piffig. Har kanske varit ute ikväll. Har också en liten väska med sig. En liten, inte resväska, men en mindre weekend bag liksom. Hon verkar ju vara i en helt annan sinnesstämning sen senast ni såg. Så det har ju gått en vecka nu sedan dess, och det slutade ju med ett stort bråk. Hon skulle hämta en klänning där inför Erikas fest. Måntema och allt det där. Ni bråkade inför dina vänner och det slutade med att Ian slet sönder den där klänningen inför allas förskräckta ögon.
Mm.
Står och tittar på det med stora ögon, nästan lite blank i blicken. Så. Oh, Mary.
Should I be worried?
No. Can I come in?
Looks like you're already inside.
Yes. Hon har ju länge varit kort och undflyende mot dig.
Mm.
Men spydig och inte sällan direkt oförskämd. Men nu är hon annorlunda. Hon verkar mjukare, lite osäker kanske. Lite skamsen nästan, och så här tala tyst. Lite förläget till det. Could we talk in private?
Sure.
I know you have guests and all, but maybe someone's listening, you know?
Ska vi...
Yeah.
Var vill du gå? Jag pekar runt i lägenheten. Alla rum.
No, your room. I mean our room. Your room. You know.
Okej. Ja, kom igen då. Kom.
Hon följer dig till... till ditt rum.
Ser jag... vad heter han? Ians dörr på glänt.
Jag tänker att den ligger inte riktigt mitt emot, men det är din lägenhet.
Men lägger jag märke till det liksom?
Jag slår oss på till den.
Ja, hur är det? Nej, det gör jag inte.
Nej, men ni tar er till ditt rum.
Kom in.
Och ställer ner den här resväskan på golvet där. Tittar sig om i rummet. Blicken går noggrant och är storögt över rummet. Möblerna, sängen.
Men jag stänger ju den.
Mm.
Oh, mitt i natten, vad är det som händer?
Jo.
Har du varit ute eller? Jag är säker på att se om hon är onykter.
Nej, jag har bara varit på restaurang med Ella och några andra. Ingen party.
Nej.
Hon har väl druckit några enheter skulle jag säga. 4-5 kanske. Men hon verkligen inte är dyngfull, inte alls. Står där i rummet och ser sig om.
Jag drar åt morgonrocken lite hårdare runt mig. Så. Mm. Titta på sängen. Jag har ju inte gjort någonting med det här rummet sen hon lämnade liksom. Det är samma lakan, det är samma... Allting är exakt som hon.
Mm. Du får ursäkta min mat för att jag bara dyker upp så här sent på kvällen. Men jag kände att vi var tvungna att ses innan vi ska till domstolen imorgon och så.
Ja, du har fått nyheten om lördag. Ja, det är bra.
Ja, och så var det en annan sak också. Jag har med mig en sak. Jag kände att jag ville lämna tillbaka den här. Hon böjer sig ner efter resväskan igen. Öppnar ytterfacket, plockar fram något. En bok är det. Sträcker fram den till dig så. Du känner ju igen den.
Jaha.
Ja, jag vill att du ska ha den. Kanske, jag vet
ja,
inte.
Ja.
Jag vet inte om du minns, men...
Det var ju till dig, men...
Ja. Men Mary.
Jag håller den och tittar i den så här.
Vad är det för bok?
Det är ju... The Tale of Peter Rabbit av Beatrix Potter.
Ah.
Om den här busiga kaninen Peter som...
En barnbok alltså?
Ja. Han har ju tre syskon och till skillnad från dem då, de är ju lydiga och går snällt och plockar blåbär till sin mamma. Medan Peter, Pelle kanin som han heter i Sverige då, han tar ju risken att bli fångad och tillagar en paj när han ger sig in i bonden McGregors grönsaksland för att sno morötter och annat.
Men hur kom det sig?
Monty hittade ju den här boken i någon affär. Det var ju ganska länge sedan. Och blev så här förtjust i den. Samtidigt som att de var ju en svacka då i relationen.
Mm.
Ja, jag tittar på den här boken och så börjar jag le lite. Och så lyfter jag upp det så här. This was it, right? This started it all. The divorce, right?
Was it really? Was it not already happening?
Yeah.
But this, I mean, this book wasn't about kids, Mary. This book is about you, right? You're Peter Rabbit. You're the one that doesn't follow the rules or the family expectations. The one that sneaks off to steal carrots, if you like.
Yeah. I guess.
That's how you are, Mary.
Yeah, you're right. Of course.
Ja, förlåt, men ja. Det är ju lite så du kan ha, eller vara förut, jag vet inte.
It's okay. It's stupid. It's silly. I know.
And I know you were thinking of kids back then and maybe hoping to start a family and all that, but it wouldn't save our marriage, Mary. You know, I wasn't ready to start a family back then. I would have felt trapped.
Nickar.
I wanted to have fun, to go out, meet people, dance. I guess I'm egoistic in that way. But I am who I am, and you are who you are.
You're kind of weird sometimes, but you're not egoistic, Mary. You're not egoistic. You're quite amazing, actually.
Ah, ja, typ, jag tror att jag vände mig om i rummet liksom. Jag vet inte, jag ska ta vägen till jobbet.
Någonstans kanske jag också egentligen ville skaffa familj. Nu blev det inte så. Och nu ligger en märklig engelsman och snarkar i det där barnrummet istället. Mr. Fawcett, was it?
Yes, that's Mr. Fawcett, all right.
Mm. Om vi någonsin skulle ha fått en liten, jag är rätt säker på att det hade varit väldigt annorlunda än att ha Mr. Fawcett där i alla fall.
Men glöm Mr. Fawcett nu. Ja.
Hon ska ta till lite av de här lustigheterna. Ler mot det, ser du. Du har ju väntat om, men du ser det när du slänger en blick i axeln. Så.
You know, att se dig le. Alltså jag kan inte minnas när jag såg dig le sist. Förutom galan då.
Mm. I'm sorry about all that, Mary. Those were the worst days. I suffered as well.
I know. Ja, jag tittar ner.
It's been some time since I was in this room, you know.
Nej, jag böjer mig för blicken. Jag tittar ner i backen.
Hon tar några steg, hör du. Kom fram till dig. Du står ju med ryggen emot. Hon lägger sina armar runt dig. Håll om dig bakifrån. Känner hennes kalla kind mot din nacke.
I was thinking, would you mind if I stay the night?
Are you sure?
Yeah, maybe I could stay here one less time. Would you like that?
Yeah, I would like that.
Hon lyfter sitt huvud från din nacke. Försöker lite lätt vrida på dig, ta tag i din arm så att era ansikten kan mötas.
Mm. Jag vänder mig om.
Mm. Hon tittar i ögonen, lutar sig fram och trycker försiktigt sina kalla läppar mot dina. Känns bekant. Känns rätt kanske. Känns precis som förr.
Ja. Jag känner väl att det är liksom, det här är min värld.
Jag tänker att Monty kanske får en känsla. Allt det där sorgliga är bara borta. Har aldrig hänt. Skulle kunna funka så.
Jag börjar tänka på, alltså jag, just nu när vi står här liksom och omfamnar varandra, så är det ju här jag vill vara. Det här med lördagen och skilsmässan och London. Nej. Jag kan inte åka liksom. Jag kan inte lämna New York.
Du tänker detta trots att ni är mitt i en kyss?
Ja, jag zonar nog ut liksom i det läget och reflektera på mig. Ja, det gör jag.
Även nu alltså. En sån här. Är du helt närvarande ens nu?
Ja, jag måste ju alltid vara. Det är ju liksom hans problem. Han måste alltid vara ett steg före liksom.
Mm.
Även när han är in action så måste han liksom tänka på nästa steg.
Mm, jag förstår.
Och det är väl det hon. Kanske en sak som hon har stört sig på. Hela vår relation liksom. Att jag...
Det verkar som att hon märker det.
Ja, att jag...
Hon försöker fånga din uppmärksamhet. Hon tittar upp mot dig och pekar på sitt ansikte så här.
Och jag vet ju vad hon tänker. Så att jag slänger bort tanken och liksom...
Hear me. I'm right here.
Ja. Yeah. Och då trycker jag ner den på sängen, tror jag.
Ja. Okej. Okay. Ja, ni faller ner på sängen tillsammans. Och... tänker att vi klipper den scenen där.
Hallelujah. Hallelujah.
31 januari är en lördag 1925. Ni sitter vid frukostbordet vid det hartmänska hemmet. Och jag vet inte riktigt vilken ordning ni alla kommer ner här. Men i vilket fall så finns det en sak som har varit med er varje morgon under er tid i New York. Och som även är med er denna sista morgon i New York på länge. Och det är The New York Times. Där ni läser att socialist elected premier of Prussia, Otto Braun, will form minority government from the center and left in the Diet. Och ni läser också en lite spännande nyhet kanske i sammanhanget med allt som har hänt. The Clive Expedition of England finds hidden and untouched tomb in Mycerinus Pyramid at Giza. Dr. Henry Clive does not deny that the sarcophagus is of royal grandeur and might belong to a pharaoh or a queen.
God.
Mm.
Fawcett, alltid uppe tidigt, hade en hemsk dag i torsdags. Fredagen var lite bättre.
Mm.
Men du har fortfarande suget. Jag tänker att du är uppe i ottan i vanlig ordning. Du har hemska mardrömmar, du har svettningar, du har hjärtklappning. Men du sitter här med en god kopp te, Earl Grey.
Ja.
Finns det kvar. Och jag tänker att även David är uppe rätt tidigt med sina sömnproblem.
Mm, verkligen.
Ian och Salven har också tagit sig ner. Ni sitter här och läser de här, den här tidningen över frukosten. När herren i huset, Montgomery Hartman, kliver in i köket i sin morgonrock. Och vid hans sida ser ni Elizabeth Hartman, hans fru Lizzie, nickar åt er. Good morning, gentlemen.
Morning.
Mm, god morgon. Jag tittar på Montgomery, förvånat. Hur ser han ut? Är han nöjd med situationen, eller?
Jag är ganska stone-faced, sådär. Har ni beställt frukost?
Nej, har vi det? Jag tittar på David.
Ja, nej, vi väntade på dig. Eller på er. Eller, ja, men vi sitter väl och dricker kaffe och te och sånt.
Nej, men då beställer jag. Ja, det är idag som vi ska till domstolen. För att göra klart skilsmässan.
Aha.
Ni vet ju att båten avseglar klockan 14:00.
Ja.
Min far lyckades skjuta fram det. Lyckligtvis. Så att vi kan göra det innan vi åker. Hoppas jag.
Okej. Okay. Vad är hennes? Hur ser hennes minspel ut när han säger det?
Just nu så står hon vid diskbänken och med väldigt vana rörelser, vilket kanske får dig, Monty, att känna någon typ av lite sentimental. Hur hon plockar i skåpen och plockar fram kaffekoppar och tekoppar och plockar med någon skorpa och någon macka. Hon hittar precis, hon vet vad allt finns. Hon rör sig i hemmet som om det faktiskt vore hennes. Även om hon inte har bott här så mycket det senaste halvåret, året liksom.
Ja, men det kanske jag lägger märke till, ja.
Ja, så hon är, du ser nog inte hennes... Det är det om du skulle slå en psychology, David.
Ja, vi kan försöka. Nej. Jättefail.
Ja, nej, men du ser inte riktigt. För hon är ganska bekväm med att ni är där och ser detta. Samtidigt som hon inte är omedveten om att det kanske inte är helt passande, men att hon tänker att hon och alla ni andra kanske står över detta lite. Gängse normer som är så tråkiga att förhålla sig till hela tiden. Vi är väl alla bara människor.
Ja.
Något sånt kanske. Jag vet. Men du ser inte inga tecken så i övrigt. Men det är så hon för sig liksom.
Men ni blir alla lite tysta nu då, eller? Antar jag.
Ja, det blir väl lite konstig stämning, tänker jag.
Mm. Sen sätter hon väl sig på en stol, kanske lite vid diskbänken, och tänder en cigarett. Tittar lite på.
So, what's happening next for you? Are you gonna stay here?
London.
London? Oh. Jag har hört så mycket bra om London. The Bright Young Things and all.
Jag tittar på Montgomery.
Jag bara tänder en cig. Verkar njuta lite av det.
Hur är Montgomerys vibe? Så här, trivs han i hennes sällskap eller avskyr han hennes sällskap?
Kan man han sitter ju en bit ifrån. Liksom. De sitter inte så bredvid varandra. Mm. Han verkar liksom på något sätt nöjd med situationen.
Mm.
Mer än vad han har varit innan.
Okej. Okay.
Ja. Han verkar lite lättad på något sätt. Så här. Lite lugn. Liksom.
Ja, och ni kan ju utan att slå något slag för psychology helt klart uppfatta någon vibb, en positiv vibb de två emellan, en samhörighet. Just denna morgon i alla fall.
Ja, mellan båda liksom.
Mm, mellan de två.
Det är som ett ok liksom har lättat över Montys axlar.
Okej.
Okay. Mm. And you're from London, Mr. Fawcett, right?
Yeah, that's true.
Huh. Wife and family?
Well, yeah.
Yeah. Okay, yeah. That's nice, maybe, yeah. I guess you miss them?
You could say so.
Okay.
He's got a new house, too.
Oh.
Well.
That's Darb.
Let's not get ahead of ourselves.
In Chelsea. Right?
Oh. Yeah, we'll see about that. Hopefully.
Hon fimpar sin cigarett och hon har väl någon liten bagel där som hon trycker i sig och sen så ursäktar hon sig med well, I'm gonna get myself ready for Judge Hargreaves, I guess.
Ja.
Pleasure meeting you all, gentlemen.
Jag ska också göra mig i ordning då.
Yeah. I guess we won't be seeing each other again. Farewell then.
Lizzie, ringer du en taxi så ska jag bara klä på mig.
Yeah, you call the cab, Monty.
Ja.
Okej. Fine.
När gick båten förresten? Så
14.
Ja.
Kan jag anförtro er herrar med min packning till båten?
Absolut. Det låter ju som att du har mycket att göra idag.
Bigger fish to fry, David.
Ja. Nej, men vi tar med, det är klart vi tar med din packning till båten. Så ses vi där.
Mm.
Kontrollfråga då bara. Mm. Tar ni med alla era av det som fanns i kassaskåpet i form av ledtrådar och tomes och allting följer med eller är det någonting ni inte tar med?
Jag tänker att vi tar med allt, va?
Ja, jag tänker det också.
Men jag tänker också kanske att vi inte på böckerna men allt annat vi har, alltså tidningsutklipp och sånt, att vi kanske tar kort på det och har det på en kamerarulle.
Just det.
Mm.
Mm, jättebra det.
Kanske inte just böckerna men allt annat liksom. Och ha det på en fotorulle liksom som kan framkalla.
Mm. Ni hade ju två kameror. Och hade du en med dig kanske, David?
Ja, men precis. Jag tog väl med mig en så.
Mm.
Så jag tänker att jag kanske har fotat av allt vi har i ren paranoia.
Ja. Yeah. Det behöver du inte slå något färdighetsslag för utan det. Nej. Men ni har allting i den här säkra lådan då.
Mm.
Mm.
Nej, men jag tänker att jag har i alla fall kameraklåtarna liksom. De har jag på ett separat ställe. Och sen har jag även den The Cults of Africa boken i min egen packning så att säga.
Vi skulle kunna ta varsin av de här böckerna. Vad säger ni med?
Ja, det kan vi. Det spelar ingen roll.
Sprida ut det. Ja.
Det gör vi det.
Mm. Däremot så tror jag att David väldigt gärna vill ha med sig den gyllene masken.
Mm, ja. Den har jag i min ägo, så vitt jag vet i alla fall.
Mm. Men Monty och Lizzie gör sig snart i ordning och beger sig ner till Upper West Side för domstolen.
Mm.
Och ni andra tre gör det sista med packningen, ser så att alla papper och sånt är i ordning. Jag vet inte hur införstådda ni är med diverse lagar kring firearms och sånt. Hur vidare man får ta med sig det på en ocean liner. Du har ju lyckats, Martin, få med dig ditt gevär, och du vet att du skulle kunna, eftersom du ska hem till England, så borde det vara lugnt att få hem ditt vapen igen liksom. Du kanske har en jaktlicens eller liknande. Man brukar kunna skylla på jakt hemma i England, vet du.
Mm.
Och så tänker jag att ni lämnar under förmiddagen eller mitt på dagen Montgomery Hartmans hem för en sista gång.
Kanske
låser och antingen slänger du väl in nyckeln i brevinkastet, eller så ger ni den till hans portier som ni har kanske lätt känna lite. Och sen ber ni väl ner till hamnen.
Mm.
Och där kan vi klippa. Lite senare, det är lunchtid denna lördag. Du, Monty, och Lizzie har varit i domstolen och ni har fått den här skilsmässan godkänd.
Exakt.
Av Judge Hargreaves.
Mm.
Ni gick dit tillsammans efter en något obekväm, kanske, morgon i lägenheten där med dina inneboende. Och du ska snart bege dig mot hamnen för att möta upp dina skallade vänner. Kliva ombord på oceanångaren Olympic. Men allt det där känns ändå ganska långt borta just nu, för du och Lizzie slog följe efter den här rättegången, kan vi kalla det, och gav er av på en liten promenad. Du har någon timme till godo och du tänker att du hinner det. Alla papper är påskrivna och den här domen, kan vi kalla det, genomklubbar. Du har en känsla av att detta kanske är sista gången ni ses, i alla fall på väldigt länge. Så det kanske det är värt. Det är bättre väder idag. Ganska soligt faktiskt, men fortfarande isande kallt. Så ni är varmt klädda i era tjocka fina pälskappor. När ni var i domstolen så skötte ni er exemplariskt, tänker jag. Utan några som helst känslolyktringar. Ni höll huvudarna högt, värdigt. Lyssnade på hur era advokater kungjorde den här uppgörelsen. Vissa av era familjemedlemmar var ju där. Men ni gav inte sken om vad som hänt i natt, utan allting sköttes proffsigt och utan skandaler.
Exakt.
Nu däremot, när ni är ensamma igen, märker du hur Lizzie har en helt annan sinnesstämning. Hon är märkbart tagen av stundens allvar, ganska nostalgisk skulle du säga. Kanske på grund av det som hände i natt, tänker du?
Ja, det var ju som gamla tider.
Och vi har ju inte sagt det rakt ut, annat än i skridsko metaforer kanske, men det var ju så att Monty haft vissa problem med att genomföra själva kärleksakten.
Ja, det hände ju. Sen tror jag inte att det var inte alla. Alla problem kan ju inte härledas till det kanske. Vi är ju trots allt väldigt olika personer.
Mm. Men i natt hade du inga sådana problem. Allt gick bra, det var lustfyllt, det var fint.
Ja, och just då så tänkte jag väl att jag bara vill vara i det här. Jag vill inte lämna New York och jag vill inte skilja mig.
Men nu har ni gjort det, trots allt. Och det visste du ju att ni skulle göra.
Ja, jag slog ju bort den tanken och bara, jag tror att jag var ganska trött också. Och liksom, jag blev nog rätt så förtrollad till slut av hela situationen, så att jag släppte hela min gard. Men sen efteråt på morgonen och Jag tänker att jag har suttit i domstolen och bara blivit uttråkad av alla liksom, paragrafer och grejer. Då har jag nog tänkt mer och mer på situationen, hur liksom, det är klart att vi ska skilja oss, tänker jag. Det här funkar ju inte, och det finns ju, det här var ett undantag. Det här var någonting, någon slags, jag vet inte ens hur jag kallar det, men det var som att det var en hyllning till våra kärlek som varit. Inte den kärlek som är, för den har ändrat sig liksom. Det vi hade var verkligt, men
ja.
Jag tänker att tiderna förändras, men inte människorna. Så tänker Monty.
Mm. Men du vet väl också att ni båda visste att det var en engångsgrej. Sista farväl.
Mm.
Och det är väl oklart om det var planerat från Lisses sida från början. Liksom, eller om hon bara följde en snabb impuls i stunden som gick dit igår kväll.
Sen tänker Monty också att det var som att Lissi kände på sig att det var det här Monty behövde för att kunna gå vidare. Att hon bekräftar deras kärlek, men att det är slut. Att den har varit liksom, att det är förbi nu. Det var liksom det han behövde. Så att han känner sig på något sätt väldigt fri.
Mm.
Från den här besvärjelsen som kärleken gjort liksom mot honom. Att han bara känt sig oförrättad och allt det här. Nu känner han sig att han känner sig fri.
Mm. Okej. Okay. Jag skulle också säga att när jag var i domstolen där, så halvvägs igenom den här processen, så reste sig din far.
Mm.
Lämnade rättssalen. Bara sådär. Din äldre bror Bartholomew ursäktade honom med svepande hälsoskäl. Mm. Alla nickade artigt så här, men det var ingen som, ja, alla fattar ju. Han vill ju inte se mer av den här förnedringen liksom.
Mm.
Han visste nog inte hur mycket pengar du gav bort till Lissi innan han kom dit, men när det uppdagades, då gick han bara liksom.
Men menar, det är ändå en ansenlig summa pengar som hon får. Hon kanske inte kan gå i pension, men jag menar, det måste ändå betyda ganska mycket.
Ja, herregud, det är ju svin mycket pengar.
Ja, men som jag vet, hon vill leva, så är det ju inte.
Ja, men hur som helst, allt det där är klart, ni har tagit en promenad. Vad är ni? Domstolen ligger nere i downtown. Är ni i Central Park rent av och går? Du är nära.
Ta en promenad i Central Park. Ja.
Ja. Du har förstått att Lissi vill prata. Hon tar dig till ett ställe som är betydelsefullt för er båda. Vad kan det vara?
Mm. Första dejten kanske.
Ja, okej. Okay. Vad är det för ställe, tänker du?
Jag tänker att det är en stor damm.
Ja.
Och så är det liksom promenadstråk runt där och stora gamla träd. Som liksom hänger över den här dammen och vägarna.
Mm.
Kanske typ...
Nu är det ju lite annorlunda då från när ni var det. Jag tänker att det kanske var på sommartid.
Mm.
Nu är det ju mitt i vintern, massor med snö. Man har fått skotta gångarna här. Dammen är ju bottenfryst och ett tjockt lager snö ligger stilla över de här träden och grenarna tjockt. Liksom. Det känns nästan poetiskt.
Jag tänker på min fars ord om att... Har du börjat läsa Shakespeare eller vad han sa?
Just det.
Och så tänker jag på att vi går då i de här promenadstråken där vi brukade gå som nykära när körsbärsträden stod i blom. Och nu så är det ett liksom kalaträd, som du sa. Det är en viss tystnad och den här vitheten i liksom snölandskapet. Där liksom, det är bara, det är kallt på något sätt. Och neutralt.
Mm.
Och det är lite så det relationen har blivit nu. När den är slut.
Mm.
Det känns som att det är, vi går liksom epilogen i vår historia här.
Mm. På tal om Shakespeare så säger Lissi när ni går där, citera någonting. And after summer evermore succeeds barren winter with his wrathful nipping cold. Du känner nog igen de här orden.
Gör jag det?
Jag tror det. Du vet, det är Shakespeare i alla fall.
Ja. Jag har tyvärr inte kvar några av dina Shakespeare-böcker. Du tog dem alla med dig.
Ja, det kanske var dumt av dig, men du var ju aldrig särskilt intresserad av dem ändå. Du höll på med dina andra grejer.
Mina vänner frågade vad alla mina böcker var.
Mm.
Men jag minns hur du läste för mig.
Just det. Ni går vidare där ett tag. Hör väl bilarna som passerar förbi på Fifth Avenue ett stenkast bort på andra sidan staketet. Det har ju knappt varit möjligt att gå ut den senaste tiden på grund av vädret. Men idag är det en blå himmel, vindstilla. Så det är faktiskt en del folk som är ute och vandrar här liksom ni. Men inga sådana där hästskjutsar som det brukar vara. Det går liksom inte.
Mm.
Men just på den här platsen där ni står är ni ändå ensamma. Jag tänker väl att det är lite avlägset själva huvudstråket liksom. Men ni ser några andra par som strosar där borta. Någon drar en barnvagn över den knastrande snön. Ni märker också hur Lissy ofta ser sig om i axeln så här, ju längre in i Central Park ni går.
Aha.
Det är som att hon letar efter någon med blicken nästan.
Jag tittar lite med honom. Is something going on, Lissy?
No, it's just... he's waiting for me. You know, we're leaving today. We got a train to catch later and... we're moving away from New York.
Where are you going?
To California. A new start. Everything is arranged.
All right.
Du ser en bit bort så står det en man i mörkblå uniform med ryggen mot dig.
Okej.
Okay. Mm. Det dröjer lite innan han vänder sig mot dig, men när han till slut gör det så får jag, vet inte, kanske dina värsta farhågor besannade. Den här mannen är inte bara en högre officer, han är också väldigt vacker.
Mm. Ja, nu ser jag hans ansikte då.
Mm.
Men det är ingen jag känner igen. Alltså jag känner honom inte.
Man slår slag för education.
Mm, ja. Jag slår en... vad heter det? Extreme då.
Ja, då vet du ju. Vem det är. Du känner ju igen den här mannen. Det är ju en man vid namn Edward Isaac. Lieutenant Commander. Du känner igen honom direkt. Du har nog läst om honom i tidningarna och hört om honom på radio. Uniformen och gradbeteckningen avslöjar att hans rank är lieutenant commander i flottan, vilket motsvarar major i armén. Du ser ju också hans breda bringa fylld av medaljer. Du ser tre sticker ut och du vet säkert vilka det är. Så du ser också bra här nu då. Medal of Honor, även det italienska Croce di Guerra och The Cross of Montenegro.
En hjälte typ.
Ja, du känner ju till hans heroiska insats i kriget och han blev tillfångatagen av tyska flottan. Som han sedan infiltrerade och hjältemodigt flydde från sitt fångläger, vandrade 19 mil genom fiendland. Tills han till slut nådde de allierades mark och överförde all den här informationen om tyska flottan som han samlat på sig under fångenskapen.
Han har allt liksom.
Ja, en sjuk karriär, känd, rik och så jävligt snygg då, tyvärr.
Ja, manlig och snygg.
Mm. Sanningen var väl kanske värre än Montes svartsjuka mardrömmar. Ja. Om man ska se det som en jämförelse är det mellan som en konkurrenssituation om Monty ser det på det viset, jag vet inte.
Om de inte gjort det så kommer de göra filmer av honom liksom.
Ja, det är väl vad Monty känner just nu i alla fall.
Ja.
Säger Lizzie. We're moving away from all the fuss here in the city.
Yeah.
Edward ska ge sig in i politiken. He knows some very important people in California and I could need a new environment, so yeah.
I see.
Den här mannen, han håller sig på behörigt avstånd. Lissy tittar på dig och på Edward. Och så säger hon så. Well, that's Edward. Jag skulle kunna introducera er om du vill.
Jag tror kanske det är bäst att vi skippar det.
I understand. Du ser, Edward står där, han har liksom ändå en så här sympatisk min. Alltså någonting empatiskt men ändå värdigt förstående så. Vänta liksom.
Ja, någon typ av värdnad ändå för situationen.
Mm.
Mm.
Lissy nickar åt honom att gå iväg så här och han avlägsnar sig med en förstående nick så. Vänder sig om och går sakta iväg.
Mm.
Men han lär väl vänta på henne runt hörnet, tänker
jag. Jag tar hennes hand. Eller händer till och med, liksom.
Mm.
Lissy, jag... Allt jag vill är att du ska vara lycklig. Med din McGregor. Jag refererar till pelikaninbonden där.
Well, he's not that bad. He would never make a pie out of my Peter Rabbit.
Yeah, yeah. Just kidding.
Maybe. Please remember the good times. I'm so sorry it had to come to this, and all I put you through, you don't deserve it.
No, it's nothing to be sorry about.
And I know there's a million ladies out there dying to be yours.
I don't know about that. I'm a difficult man to be around.
Oh no, Mary, you have your sides. Who hasn't? You were always good to me even when I wasn't. I'm gonna miss you. Even if I don't have the right to say so.
But, I will always love you. You know that, right?
Yeah. I guess.
Lägger hand på hennes kind.
Who knows, when all is said and done, we might become good friends in the future. Maybe you can come visit me in Edward in California.
I gotta go.
Mary, wait. Before you go, one last thing.
Yeah.
I want you to remember the good times we had when you think of me, Mary.
No. I will.
And when you think of me, I don't want you to look back in anger. I couldn't stand it. And we'll always have Gasparilla. Remember that.
I will.
Okay, then.